Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom. Och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard-kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Man kan ju inte investera för mycket känslor i det man gör. Alltså man måste kunna distansera sig hela tiden, va? Nej, men det är ständigt bli blåst. Ständigt uppvakta och alltid bli ratad. Det är ju skit där. Alltså. Varför ägnar man sig åt detta?
Inte Internationellt sett finns det kanske svenska arkitekter som är på hans nivå, men här hemma står han utan konkurrens. Gert Wingårdh är vår stora stjärna. Något som kanske främst bevisas av att han vunnit arkitekturens guldbagge hela 6 gånger. Senast i år fick hans kontor Kasper Sahlin-priset igen. Ingen annan har vunnit så många gånger, men han har också vunnit våra hjärtan. Han är något så ovanligt som en folkkär arkitekt. Med tv-programmet Husdrömmar syns han varje vecka av miljonpublik. Men hur är det att vara på toppen med eget kontor och känna att det kanske snart är dags att lämna över? Och till vem? Och hur kan en spelskuld indirekt gjort hans familj ekonomiskt oberoende? Det här är Värvet avsnitt 532 med Gert Wingårdh. Jag har ju en väldigt ambitiös idé. Jag brukar liksom inte jobba ut, men jag har liksom en tanke om 4 stora ämnen som vi ska tröska oss igenom.
Arkitektur är ju stort, så jag förstår att det blir så.
Arkitektur är stort och du är stor.
Fet, menar du?
Nej. Det var inte närmast så jag tänkte. Så de 4 ämnena som jag tänkte vi skulle hinna med då, det är människan, naturen, materialen och konsten.
Mm. Det, ja, fint. I den ordningen också.
Ja, i alla fall så tänkte jag att vi skulle börja med människan.
Ja.
Och, vilket kanske är lite orent för att vi kommer glida in på ditt yrke, men det är väl mänskligt om något.
Eller hur?
Ja. Vad upptar människan Gert Wingårdhs tankar så här den tidiga hösten anno 2022?
Alltså egentligen vad jag ska göra som är meningsfullt. Vad ska jag rita som gör skillnad, tänker jag. Och jag hade ett samtal igår med en god vän. Och då pratade vi om att Carl Fredrik Hill har ju... Det finns ju någon form av vanvett i hans bilder, någon slags sjukdoms... Och enligt uppgift så finns det mer än 1000 av hans teckningar i Malmös konstmuseums förvar som ingen ser. Och det där skulle kunna bli, tycker jag, liksom nästan en världsattraktion att visa dem då. Men liksom, om man nu vill känna klaustrofobi eller någonting sånt där, var ska man då visa upp dem? Vad kan då byggnaden hjälpa till att ge den här klaustrofobiska känslan? Och då tänkte jag, hur skulle det vara om man kunde få gräva ut ett stycke 400 kvadratmeter i något av våra högsäkerhetsfängelser. Och så liksom ha promenaden in genom stängda grindar, razor wire och allt där. Och liksom för ett ögonblick uppleva instängdheten, frihetsberövandet, hur grymt det är.
Mm.
Och så se bilder av en människa som är självförvållat frihetsberövad, som ser fel var på något sätt. Va?
Mm.
Det tänker jag skulle kunna göra skillnad att hitta ett sånt projekt. Jag kan tänka mig andra klaustrofobiska situationer där man kan ställa ut dem också. Va? Men jag hamnade i ett samtal, nu glider jag in på konsten då, men att konsten liksom har på något sätt blivit irrelevant. Jag tänker att man allt för mycket har upphöjts till konst. Mm. Alltså det, och människor skådar igenom det. Det är kejsarens nya kläder, så att säga. Det är inte intressant. Så jag liksom gräver i mitt eget förflutna nu och funderar på vad kunde få mig att känna så otroligt starkt. Så när jag såg Warhols silkscreens bilder på elektriska stolen, så var det liksom någon slags otrolig hatkärlek, fascination inför det här objektet. Och det fanns någon skitighet i bilderna. Och det finns en konstnär som heter Edward Keenholz som gjorde en grym installation över en kastrering med en svart människa spänd mellan 4 rep och så någon med en kniv där framme. Och han gjorde en prostituerad som låg som en säck med alldeles dallriga ben på en symaskin som kunde röra sig efter kundens behag. Alltså, vad idag kan beröra och vad idag är riktig konst och vad är bara skenet av konst? Där någonstans går mina tankar jättemycket. Jag känner att jag kanske har 10 år kvar som relevant yrkesutövare, och då vill man gärna använda de 10 åren. Det tar ju, jag menar, nu har jag hållit på med Liljevax, det tog ju 8 år att få det där på plats. Liksom. Det är långa perspektiv hela tiden, och då skulle man vilja ägna sig åt det som känns riktigt, riktigt centralt.
Mm. Om vi återgår lite grann till människan, vi ska ju prata om konsten också såklart, men du säger ofta att det är liksom mötena som gör att det här jobbet är liksom det du brinner för och älskar. Vad betyder det?
Nej, men jag gillar ju någonstans att utforska det okända, och att träffa nya människor är ju i någon mån att utforska. Och det sker alltså genom att man exponerar sig mot nya människor i nya situationer, så händer det.
Blir du överraskad fortfarande? Liksom? Det är ju...
Ja, men jag blir ju ständigt överraskad, absolut. Nej, men alla människor har sin take på verkligheten och på omgivningarna och allting sånt där. Det, och med intensitet sådär. Och det, jag tänker också att de människor, jag funderar på vilka jag träffat i sommar så att säga. Men det, där är det ju kul att ställa ihop folk, och det visar sig naturligtvis någon känner eller har varit väldigt nära en syster till någon som gör väldigt dumma saker nu, men som hade en väldigt fin uppväxt. Och, jag menar, alltså det är alla de plötsliga kopplingarna mellan människor som får mig att se människorna i ett nytt ljus som är, ja, intressanta. Nej, men jag tror att jag är mer intresserad av människor än vad jag tidigare har trott. Sådär. Jag tänker att jag har gått från att vara väldigt introvert till att bli överextrovert nästan. Och det är intressant att se att man förändras.
Men hur kommer det sig då? Alltså,
Nej, men jag har väl haft framgång i att vara extrovert då, tänker jag. Och jag känner hela tiden i mitt liv, det har varit en så på sätt och vis lång resa där jag liksom hela tiden har fått upptäcka nya saker. Va? Det ja, från att jag trodde att jag bara ville upptäcka mitt inre så att säga, till att inte vara så intresserad av mitt tomma inre, utan bara vara mer intresserad av andra människor som kan fylla det här inre med någonting.
Just det, den här begravda konstnärsdrömmen tänker jag att du syftar på.
Ja, kanske inte egentligen, men ja.
Okej.
Men den här liksom spänningen mellan vad är ett inre liv och vad är ett yttre liv. Och vad, min far var väldigt intresserad av det inre livet. Och när han dog så hans största sorg över mig var att jag inte hade förmågan att uppleva något inre liv. Utan jag bara var fascinerad av yta. Och då blir man ju intresserad liksom av det spänningsfältet. Vad är yta och vad... Vad är ett inre liv? Vad är ett djup så att säga som människa?
Mm. Ja, men du slår mig ju inte som ytlig.
Nej, men det är väl för att jag draperar dig i fina ord och sådär, va? Okay. Jag vet inte när du ser en ytlig människa.
Nej, det har du väl rätt i. Alltså det är rätt sällan man kanske, eller fördomsfullt gör man väl kanske det varenda dag.
Så kan man göra, men det är ju oftare ett tecken på att man inte själv har lärt känna den människan på djupet.
Ja, men precis.
Man har inte trängt igenom vissa chanser och vissa lager så att säga.
Ja, det står ju ganska klart efter att ha gjort snart 550 pers här att det går liksom inte, det finns ingen människa som inte går att skrapa på.
Eller hur, och så finns det något jätteintressant där bakom. Nej, jag håller med om det.
Men då, alltså, jag vet att du fick ju prata lite grann om det här när du var med i Min sanning relativt nyligen. Men just det där med att då ens far uttrycker, och även din mor som jag har förstått det, liksom uttrycker något slags besvikelse på att det blev som att du blev som du blev.
Ja, nej, men absolut. Ja. Men de hade väl liksom de högsta förväntningarna utifrån sina perspektiv. Va? Mm. Och då levde jag inte upp till dem alls. Eller, och det...
Om du skulle ha lyckats navigera det, då hade du blivit en liksom mediterande överläkare. Typ,
ja, eller? Så är det nog, absolut. Att min mor ville att jag skulle bli läkare, det står ju utom allt tvivel. Va? Mm. Det är ju fortfarande kul att hon gav mig en liksom, Bonniers stora läkarbok med en man med vit rock och stetoskop till 50-årspresent och sa, Hjärt, det här kunde varit du. För det var liksom verkligen, det var ingen ironi, det fanns ingenting i sånt här, utan det var verkligen synd att hennes enda projekt i livet inte hade blivit det. Va? Mm. Min far tror jag inte var så intresserad av att jag skulle bli läkare, utan han hade nog någon slags konstnärsdröm som han tycker att det hade varit kul om jag hade närt. Och när han inte kunde infria den här konstnärsdrömmen, så tror jag att han blev ju lite mer åt det zenbuddhistiska hållet, att liksom verkligen tränga in i sitt själ och lyssna till tomheten på något sätt och finna en harmoni i tomheten. Det var det yttersta målet, och att jag inte strävar åt det hållet alls. Det tyckte han var synd.
Uppnådde han det, tror du?
Ja, det kanske han gjorde. Jag tror att han var väldigt nöjd med sitt liv. Så uppfattade jag det. Samtidigt så på sin dödsbädd så sa han ju saker som kändes, som man så vill, väldigt ytliga eller väldigt... Det banala i buddhismen är ju grannar till varandra på något sätt. Det är ju också att acceptera det absolut enklaste, så att säga. Mm.
Men har du liksom känt, alltså, för du låter ju, det gjorde du i min sanning också, du låter sorglös kring det på något sätt. Alltså, just så här.
Jo, nej, men det driver ju inte mig att vara som värst mycket annorlunda, men det finns ju en nyfikenhet, inte på att vara läkare, för det är jag helt ointresserad av, men där att finns det något ytterligare djup att upptäcka än det jag känner eller sådär. Mm. Det är jag intresserad av, absolut.
Okay.
Så att... Och jag skulle ju, alltså, nu känner jag en del psykoanalytiker och psykiatriker, men de verkar ju inte vara mer tillfreds i sina liv än vad jag är, men jag skulle definitivt kunna tänkt mig att ägna mig åt att lyssna på människors berättelser. Det hade varit intressant, tycker jag. Mm.
Men det har du väl också i viss mån gjort?
Ja, du tänker att om en kund kommer till mig så måste han faktiskt vara rätt transparent med vad han vill, både med en verksamhet och annat. Så på det viset, ja, en psykologi i det. Mm. Det är ju rätt många av mina kunder som jag har fortsatta relationer till, så att säga. Det är ju rätt fint med arkitektyrket att man ju går in i någonting och att det är ett projekt som varar över flera år och att de relationer man får blir med nödvändighet rätt djupa. Va? Och det är också, tycker jag, en livserfarenhet att människor har bara en viss mängd djupa relationer i ett liv. Den som har 20 ska vara väldigt lycklig. Va? Det är få som har 40, tror jag. Va? Det är väldigt många har bara några enstaka.
Ja, jag tror att min kompis Tobias berättade att han hade läst någonstans att det går inte att ha fler än 8. Mm. Alltså på riktigt. Men är du alltid nyfiken på människor?
Ja, jag tror att jag skulle svara ja på det. Men det finns säkert människor som tycker att jag är alldeles för onyfiken på dem. Och jag menar, jag går ju genom stan här och pratar ju inte med alla människor på något sätt.
Nej, det förstår jag. Då hade du varit sen.
Jag blir ju stoppad då utav någon som vill säga något. Och jag tycker att det är rätt kul. Alltså, att det, sen hinner man ju olika långt i olika relationer, så att säga, va? Men man hinner rätt långt med några frågor. Alltså det är fascinerande hur fort människor har lust att berätta något intressant.
Mm. Är de snälla mot dig alltid?
Jag har naturligtvis upplevt någon enstaka gång att någon inte har varit snäll. Men det är ju så extremt ovanligt att någon är provokativ eller sådär, va? Det finns människor som ju har andra arkitekturuppfattningar än vad jag har och som liksom känner att de vill framföra det. Men 9 av 10 gör ju det på ett väldigt, väldigt trevligt sätt. Eller 99 av 100, ska jag säga. Finns någon enstaka som inte gör det? Mm.
Men och vad gäller det då? Alltså, typ,
jag ritar ju den här tillbyggnaden till Liljevalchs och där var det ju liksom, skanderar man ju invigningen och det fanns ju provokatörer ute i publiken och det är klart, hade jag gått fram till någon av dem så hade jag ju inte blivit väldigt bemött.
Nej, okej. Okay. Mm. Men liksom en vanlig dag på stan, så att säga.
Absolut. Att det är bara, men alltså, det är ju i min nya roll utav lite på tv som folk vill kommentera att de tycker att ja, men Husdrömmar är mitt favoritprogram var Du är så söt. Eller vad de nu säger. Va? Alltså, folk är verkligen helt underbart snälla och sådär.
Du brukar citera någon gammal romare och säga att liksom ett hus behöver beställare och arkitekt. Vem är det som har sagt det?
Vitruvius heter han.
Ja, Vitruvius.
Och det är liksom 2000 år gammalt i sig. Ett återupptäcktes av Palladio på renässansen 1400-1500-talet. Mm.
Spännande. Vi ska prata om andra återupptäckter snart. Men uppstår arkitekturen alltid i beställningen?
Det är en bra fråga. Man kan säga så här att Det är väldigt, väldigt ont om arkitektur som inte har en beställare och som är på något sätt bra. Mm. Det är väldigt, väldigt ovanligt att arkitekter hittar på någonting själva. Mm. Och som är liksom inte bara pretentiöst eller konstigt eller något sånt där, va?
Nu var han inte arkitekt riktigt, men Christo tänker jag på. Var så här,
ja.
Den typen av visionaritet, om det är ett ord. Liksom.
Ja.
Det saknar man ju kanske lite.
Ja.
Ja, du ska få svar. Ja, men jag brukar citera min gamla kompis Per Sunding. Malmö, vi har så jävla dåligt självförtroende.
Ja.
Vi borde bygga världens största badmintonracket. 300 meter hög, bara ställa på en åker.
Ja.
Och så gjorde de det.
Ja.
Fast det fanns en beställare. Men jag bara, du förstår vad jag far efter.
Ja, absolut. Mm. Och då kan jag också liksom far efter sådana. Så det var lite det jag pratade om där med C-fill och sådär. Att det, jag kan liksom inte kanske riktigt längre sitta och vänta på att något uppdrag ska komma till mig. För om det ska bli någonting så får fan mig skapa allting från grunden. Och det är ju en ny situation. Och det kan man ju också fundera på, varför har man inte tagit initiativet tidigare så att säga. Det är väl liksom, det är någon slags lättja att saker och ting ändå bara har kommit till en. Va? Så man, men, och det är kanske där som jag är ytlig då, att jag inte liksom tidigare har velat tänka ut och formulera allting själv då så att säga.
Nej, men du har ju
gräva ännu mer i mitt jag.
Du har ju 205 munnar att mätta så att säga.
Nej, men jag har inte det som någon press på mig, utan de är liksom en lust och en tillgång, en möjlighet att förverkliga saker. Va? Alltså, den kreden kan jag absolut ge mina medarbetare, att de utan vidare mättar sina egna munnar.
Okay.
Det är liksom inte på den dimensionen. Va? Mm.
Nej. Nej, men så nu vill du liksom, då vill du göra ett stort jävla museum för CF Hill så att säga.
Ja, nej, men det seglade upp under gårdagen liksom, för att i vårt samtal så pratade vi om konstens relevans, som jag sa. Och för att konsten ska bli relevant så menar jag att då måste man ju känna någonting för den igen. Och då tror jag att man kanske inte ska placera den i den typen av sammanhang som Jo Liljevalchs är ett exempel på det. Man har ju märkt nu att de konstnärer som ställer ut på det jag har ritat där älskar att göra det. För den är någon slags, fel använda så starkt ord som höjdpunkt, men den lever upp till en väldigt massa förväntningar som kan ha funnits, som är 30, 40 och 50 år gamla så att säga, va? Men nu är det intressant när man har gjort det att fundera på vilket annat sätt skulle man ställa ut bilder så att de blir intressanta.
Mm.
Och jag har en viss relation till C.F. Hill, och då blir det väldigt lockande att fundera på hur gör man med de här 1000 teckningarna. Och det, nu skulle jag ju egentligen inte alls prata om det här offentligt, för kommer alla mina kollegor att vilja göra någonting, men, och så ska det bli tävling, jag vet inte det ena med det tredje, va? Men jag tänker att det är inte så viktigt om det är C.F. Hill eller inte vad det är, för, alltså jag tänker att det finns en väldigt massa sådana saker, va? Och jag kommer aldrig ihåg siffror speciellt väl, va? Men Nationalmuseum har 70 000 objekt och ställer ut 5 000. Va? Alltså det finns otroligt mycket samlingar, och det är ju hur man skär i de här och så vidare som blir intressant.
Mm.
Men det kan vara helt andra saker. Va? Det har jobbat lite med utredningar av var man eventuellt ska lokalisera ett nytt konstmuseum i Malmö. Det finns ju olika fördelar med olika placeringar och sånt där. Och på den resan så började vi hitta liksom lägen i perifera stadsdelar i gränsnitt med Annedal och Rosengård till exempel. Och när man börjar prata med folk där, vad vill de ha? Ja, men det är ett hammam som är det intressanta. Och hur kan man då göra ett hammam så att den också är som en food truck, som gör att det finns en väldigt låg tröskel att etablera parasiterande verksamhet på detta. Så att det blir ett socialt projekt mera än ett arkitektur- eller gestaltningsprojekt. Va?
Mm.
Det är också jätteintressant. Och jag kan då känna att vi gör ju vinst på mitt företag. Och det kan vi ju använda för att åka göra studieresor. Men vi skulle också kunna göra pro bono-projekt då, va? Och då skulle man kunna liksom fundera på vilka pro bono-projekt skulle kunna förändra en situation i en stad eller någonting sånt där. Va?
Vad spännande.
Mm. Mm, det är jättespännande.
Mm. Men du, jag tänker också på, liksom, om vi återgår till det mänskliga med ditt yrke.
Ja.
Alltså, när du beskriver den kreativa processen, då brukar du liksom säga att ja, men det bygger nästan alltid på någonting man har gjort förut, och så utvecklar man det.
Jo, Absolut.
Men vi har varit på det lite, men får du eller ni då som kontor, får ni aldrig liksom göra någonting som aldrig tänkts förut? Alltså någonting som är helt jävla locko?
Mm, ja, jag kan fundera på vad det skulle kunna vara då, men alltså man lever ju ett informationsöverflöd nu. Och det gör ju att alltså ibland så tycker man att man hittar på någonting, men det är bara liksom en tidsfråga när man hittar någon som har hittat på det där innan man har gjort det själv. Det är inte riktigt så att man kopierar i alla lägen, utan att det är verkligen bara att uppstå samtidigt. Men jag bara funderar på vad, när jag säger att man liksom, rätt mycket av det vi ritar har ju att göra med boende. Och jag föreläser rätt mycket, och då brukar jag ofta visa planer från staden Ur som är 4000 år gammal. Och så möblerar jag upp dem i IKEA-möbler. Alltså det funkar, och det är ju därför att människans behov av att äta, skita, sova, älska och människans mått är så snarlika liksom över tid. Och därför så finns det liksom någon slags gräns för hur olika bostäder har anledning att bli. Va? Mm. Och när jag säger att många gånger när man ritar byggnader, så om man inte ritar bostäder så är det kanske en arbetsplats. Det kanske ofta är ett kontor, och då är ju den kontorsarbetsplatsen också rätt snarlik någonting annat. Så det där liksom att det är väldigt mycket en, ja, det är ett flöde som man är i, där man alltid liksom står på de erfarenheter som är gjorda tidigare. Jag vet att jag skulle rita ett besökshotell, och då det finns en väldigt fin villa som Frank Lloyd Wright har ritat som heter Falling Water, som är över ett vattenfall, och det finns något magiskt med vatten. Och då tänkte jag att då flyger vi helikopter och letar rätt på ett obyggt vattenfall i Dalsland, och så gör vi det. Men vi hittar inget obyggt vattenfall, och det ligger kanske i sakens natur, därför att det var ju en kraftkälla, va? Så att har man ett vattenfall, så för 17 bygger man en kvarn där eller någonting som man kan utnyttja det där. Så då kom vi på den briljanta idén att vi har en byggnad som vi liksom leder vatten över, och så är den vattenfallet. Och det enda vi behövde då var liksom en sjö som låg högre än vad byggnaden gjorde. Det vet jag ju verkligen inte. Jag har liksom fortfarande inte hittat någon annan byggnad som betedde sig på det. Det blev naturligtvis inte byggd alla, men
nej,
det,
precis.
Det, men det, men det är väl ungefär så nära då någonting. Och det blir ju ofta då liksom att man gör något sånt där fenomen liksom, va, som då av någon anledning är helt nytt.
Jag ville in på det där med material eller just liksom naturen alldeles strax då, som sagt. Men innan vi gör det bara, så skulle jag vilja avsluta den här delen om det som är det liksom yrket, så att säga. För jag menar, du har ju pratat om det tidigare. Liksom. Jag är gammal reklamare, du är gammal arkitekt. Det har varit, man har suttit i många pitcher. Liksom.
Eller hur? Ja. Fan, det är minst 3 pitcher som vi förlorar på en vänster.
Ja, precis. Och vad gör det då med en människa liksom, som under ett helt yrkesliv har förlorat åtminstone då 75% av tiden?
Man kan ju inte investera för mycket känslor i det man gör. Alltså man måste kunna distansera sig hela tiden, va? Mm. All kärlek du har fått, och så börjar du avvisa det, va? Jag fattar inte. Det måste ju handla om att man stänger av sig själv, att man blir kyligare, att man inte, alltså, och samtidigt så, om man inte investerar kärlek så blir det ju ingenting heller, va? Nej, men det är ständigt bli blåst, ständigt uppvakta och alltid bli ratad. Det är ju skit där, alltså. Varför ägnar man sig åt detta?
Men har du medarbetare som liksom på 10 år aldrig har vunnit en pitch?
Ja, det har jag säkert, men jag har liksom inte sett det på det viset. Så. Men det är ju en ständig alltså vi mixar ju talang hela tiden. Och det är liksom, om vi är 200 så kanske det är 20 som jobbar intensivt med pitchar. Och då, vi försöker blanda de konstellationerna också hela tiden. Och det är kanske ett intressant projekt att hitta någon som har varit bara med i misslyckade pitchar. Men jag har inte identifierat den, och jag har inte liksom brandmärkt den och sagt att du får inte vara med, du får inte tur med den. Nej, så är det inte. Ja.
Nej, alltså som reklamare så tror jag att jag missade alla pitchar. Och som tv-makare har jag ju fortfarande inte fått in någonting. Så att,
nej. Så, men folk lyssnar väl inte på en för man har lite succé eller? Det är inte det som är det stora problemet. En bra idé från dig är svår att pitcha, va? Medan en dålig idé från Christian Lok, den flyger direkt.
Ja, kanske. Ja. Kanske. Men du, nu var vi lite på det här med förlusten då. Alltså att det,
ja,
att det är en stor del.
Yes! Ja!
Ja, och, men du brukar liksom framställa dig som Sveriges mest sorglösa människa.
Är det så? Ja, det ärligt. Jag kände precis att här sitter jag i djup och långsam och energilös idag och liksom gräver ner mig i något slags kulturträsk. Vad fan, eller?
Nej,
men jag är nog rätt sorglös på riktigt och det gläder mig att jag framstår som det. Tack, då har jag lyckats med det allt.
Ja, jag tror i och för sig att både Jesper Rönndahl och David Sundin tävlar om att vara mest sorglös med dig.
Men, ja, men då, jag känner att David Sundin tävlar i en liten annan division.
Jag sa, tycker han är bättre?
Självklart.
Ja, okej. Ja, hur som helst, det är ingen tävling. Men inte just det i alla fall. Men vad, liksom, om du nu är Sveriges mest sorglösa människa, hur är det då?
Okej,
du
kan sätta det på visitkortet.
Ja, nej, men okej, topp tre.
Ja.
Hur är det liksom med konflikt?
Ja. I konflikt med vad?
Ja,
med, alltså, med mina medarbetare, med
absolut,
dig.
Absolut, ja.
Nej, men jag blir väl lite undflyende då, så att säga. Va? Men jag skulle inte säga att jag är speciellt konflikträdd heller. Alltså det, om man ska leda 200 människor så måste man faktiskt prata om dåliga saker ibland också. Va? Mm. Nej, du får inte det här lönelyftet. Nej, du får faktiskt rita fönsteruppställningar ett år till innan du får pröva något spännande. Va? Det är så, och det har jag inte så stora problem med heller. Va? Man blir förhärdad. Men jag går inte och oroar mig jättemycket över att Ryssland ska anfalla Sverige eller att klimatet kommer att gå under och mina barn inte kommer att överleva. Jag har inte så mycket sådana tankar, nej.
Okej, okay. Men vad skaver i dig då? Alltså,
vad som skaver? Nej, men skaver, det är väl det här som jag kommer in på då, liksom på något sätt. Varför kan jag inte göra något bättre än det jag har gjort, liksom? Kan jag inte göra något mer koncentrerat, liksom? Det är någonting, ja, absolut, va? Men det, okay, det ska vi inte, så att det gör jättemycket ont, utan det är mer liksom, nu har jag kanske 10 år eller 20 år, du fattar vad, men det, man ser ett slut på ett annat sätt, och hur ska jag få upp koncentrationen i det jag gör då under den här tiden?
Men hur är du att leva med för din fru och dina barn?
Jag tror att jag är jobbig till tusen, därför att jag är extremt jag. Alltså, jag tror att jag är väldigt, väldigt självisk. Jag tror att det är min frus största uppdrag, eller liksom på något sätt, det är att... Ja, hur blir hon tydlig för sig själv, liksom, och hur får hon mig att se henne och annat sådär, va? Det, jag tror att min gränslösa egoism är mitt problem.
Okej. Okay. Jobbar du på något sätt?
Nej, men ska vara ärlig då också.
Okej. Okay. För du tänker att så här har jag alltid varit?
Ja, tyvärr. Och jag har också alltid funnit människor då som har ändå kunnat vara i den närheten.
Men det finns ju ett 4-5-tal människor som inte har valt att leva med dig, liksom. Alltså, dina medarbetare väljer och din fru har valt,
ja,
liksom.
Ja.
Men dina ungar har ju inte valt dig.
Okej, okay. Ja, du tänker så. Ja. Jag tänkte att de har aktivt valt bort mig. Jag vet inte riktigt om de har gjort det eller...
Nej, men jag menar alltså, hur ser relationen ut till dem?
Den är väl blandad, om vi ska gå in på det. Men, alltså, min första son, som är typ jämngammal med dig...
Mm. Jag tror vi äger ett bolag ihop.
Det gör det, okej. Okay. Ja, jag vet inte allt om vad han gör. Nej, men det...
Jag tror att jag är delägare i Uniforms for the Dedicated, om man är
absolut,
kvar där.
Ja, det stämmer. Okej, vad spännande, får du berätta om sen mer om. Jag tror att vi har en extremt bra relation. Mm. Och det fanns en tid då i mitt första äktenskap när det var mer relevant helt enkelt att jag hämtade honom med från dagis och så vidare. Så då kan man ju eventuellt hellre det till det. Nu tror inte jag alltså att det har med det att göra. Utan jag tror bara att vi har en bra kemi ihop. Och det är liksom bara lätt. Mm. Sen har jag en dotter som nog söker mig hellre än Simbo. Men hon har så mycket problem och så jag vill inte gå in så mycket på henne. Men det, jag tror att hon väljer mig i många lägen faktiskt. Mm.
Nu, jag ska inte gräva i det här för jag förstår att det är privat väldigt mycket, men jag har ju gjorde en reflektion nu rätt nyligen. Min son står inför att fylla 14 och det är fortfarande ungt, han kommer vara hemma i några år till och så vidare, men alltså jag insåg nu för ett par veckor sedan han åkte iväg på något jävla läger och sen hörde jag liksom inte av honom, du vet, jag ringde och textade så här. Nej, det var vidrigt. Ska jag inte vara behövd längre?
Nej, okay.
Det är en ny fas i livet.
Jag tycker att det är jättehärligt att barn faktiskt klarar sig alldeles själva.
Jo, okej. Okay. Men vad fan...
Det är väldigt naturligt att inte vara behövd. Men jag förstår.
Ja, för mig är det skitjobbigt. Men ja. Hittar man...
Jag tror du ska vara väldigt glad.
Okej.
Okay. Mm. Då har du lyckats i din uppfostran.
Ja, all right.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Vi går raskt vidare nu till min sista tårtbit då, som heter konsten.
Ja.
Och jag funderade lite på det faktum att du har gjort en trappa på Österlen, förvisso ja. I stål, det ja. Är konst.
Ja.
Hur ofta har du fått göra sådana rena jobb som inte folk ska liksom använda, jobba eller bo i?
I princip inte alls.
Nej. Nej.
Det är väl den trappan jag har gjort.
Ah, okay. Är du avundsjuk på Gormley som har blivit mer utskälld än du där på?
Jag nöjer mig med Ulf Lundells vrede.
Ja, okej, han är arg även på dig. Mm.
Han verkar ju vara en jävla trevlig person, så jag tror inte att hans ilska är mer än koketteri, men det jag har ingen aning. Jag läste vid någon blogg, eller någon uppmärksammade mig, att han hade bytt sida på Avenyn eller någonting när han såg mig komma.
Aha, okay.
Men jag är avundsjuk på det. Nej, jag är avundsjuk på att han, Gormleys byggnad är roligare än min trappa. Ja.
Okej. Okay. Okay. Ja, den är också i betong.
Den är betong, jag vet. Ja.
Men du, när vi då är inne på konsten, så här, alltså, vi började nästan där. Ja, men ja. Men vad går du igång på?
I konst, tänker du? Inte så jättemycket nu för tiden.
Nej, men vet du
vad? Jag kan Rémy Saugs ord målade, återkommer jag till ofta. Va? Jag såg det senaste konstverket som verkligen berörde mig. Det är nog 10 år sedan jag såg det nu. Jag hade lite för mycket tid i München, så jag gick på Brandhorstmuseet och gick in i deras videorum. Där det fanns en installation till minnet utav några kinesiska gästarbetare som hade gått ut på vad som var Ebbmark utanför Carlisle, alltså på gränsen till Skottland. Och så hade de jagade musslor och inte minst ostron. Och så kom tidvattnet och så drunknade de. Det var jävligt berörande. Mm. Och det var för att jag var öppen för det. Och de kopplingarna som fanns mellan hur naturligt det var att söka i Kina och hur snarlikt beteendena var på vattnet, men ändå inte. Mm. Det tyckte jag var fantastisk konst, så att säga.
Men om man vidgar begreppet då, så tänker jag mig att du borde ha haft en hyfsat stor konstupplevelse i våras, för det hände någonting ganska stort. Kendrick Lamar släppte album för första gången på många, många år.
Du har koll på det också. Ja, nej, men det var svinbra.
Ja, vad tycker du?
Jag tycker det är svinbra på alla sätt. Och jag har en vred inom mig, och den vreden fångar ju Kendrick Lamar. Va? Inte minst det där, the first time I fucked a white bitch. Det är liksom då I just love it. The first time I fucked a white bitch, I was 16 at the Palisades,
fumbling my grades, I traveled with the team, the Apache life, Centennial was like. Ja, otroligt. Men använder du musik i jobbet?
Ja och nej. Jag har gjort det. Jag har lyssnat. Alltså, Kendrick Lamar är för mig också bara toppen på den tradition som, för att börja med John Lee Hooker, som jag upptäcker genom engelska The Animals. Mm. Men det är John Lee Hooker som står ut. Sen så har jag en fantastisk sommar i Frankrike i slutet på 60-talet, upptäcker jag James Brown på diskoteken där. Va? Sedan så har jag en ensam natt när jag upptäcker Curtis Mayfield. Och sedan så är jag i New York. Jag är inte på Studio 54, för jag vågar inte testa mig själv. Men jag är där. Då hör jag Parliament Funkadelic och hela Clinton och allt det här. Och sedan så är det ju Bootsy som tar över. Och Bootsys svärson är ju Snoop. Och då är det Dr. Dre. Och sen så är ju steget till Kendrick obetydligt, så att säga. Mm. Och To Pimp a Butterfly, då är ju... Återigen tillbaks till rötterna då, Thundercat på bas och allt det här. Det är min puls, det är mitt liv, det är mitt hjärta.
Mm. Men vad är det mest musikaliska du har ritat då?
Jag har väl inte ritat något som jag har alla de dimensionerna i, så tänker jag. Men det finns ju en råhet i uttrycket då, som också finns i Liljevalchs, tycker jag. Mm. Du talar om det eleganta. Det är mycket som är elegant i Lamars musik också, va? Det är ju råheten som är det jag älskar i det.
Mm.
Någonstans. Så jag tror att det är Liljevalchs som ändå har den där kraften.
Mm. Är mat konst?
Ja, det tycker jag. Alltså när jag vill vara sådär lättsam, då brukar jag säga att livet är en paus mellan måltider. För att det tycker jag att det är. Alltså det möte som man kan ha över mat med människor öppnar upp människor fantastiskt. Va? Och det finns väldigt många nyanser i mat. Sen är inte jag den som springer på trestjärniga restauranger. För jag har inte den elegansen eller den finessen. Jag tycker inte att det är kul.
Har du inte käkat på Franzén heller?
Jo, det har jag gjort.
Ja. Vad tyckte du?
Nej, jag går gärna tillbaka, det är inte det, men det är så fruktansvärt krävande att på ett glatt sätt presentera lite mat i ett kylskåp och få det att vara inte, alltså den skådespelaren som ska göra det Man får nästan ha en ny aktör varje dag för att det ska bli en trovärdighet. Alltså det blir ändå en yta som inte är sann i det, va, som jag har svårt för.
Ja, okej. Okay. Jag tyckte nog, alltså, av dem, för jag har käkat på en del finkrogar i mina dagar, men alltså, inte särskilt många, en handfull. Men jag tyckte nog att det var liksom på rätt sida. Om det
ja, nej, men absolut. Jag tycker då Noma gör det där ännu bättre.
Ja, men han du äta på Fäviken?
Nej, jag kom aldrig till Fäviken, nej. Jag började gå på Trestjärniga restauranger framförallt i tidigt 80-tal och betade av mycket av det där. Och det var ju väldigt varierande upplevelse, tycker jag. Alltså det ibland kunde det vara fantastiskt, rätt många gånger lite på slentrian. Men det jag kom fram till, det var väl att det fanns ju ruskigt mycket tvåstjärniga saker som inte riktigt hade samma ambitioner och som var mer fokade på en riktig måltid. Jag är sucker för liksom typ 3 rätter, men inte 18.
Nej, jag fattar. Saknar du vinet?
Enkelt svar, nej. Men jag har ju tagit en paus från mitt drickande, så att säga. Jag var ganska säker på att jag skulle återgå när jag fyllde 70, men kände ingen motivation för det. Mm. Jag har fortfarande en vinkällare som jag tycker är nice med 800 flaskor. Och jag funderar ju alltid på när jag ska gå ner och liksom börja. Samtidigt så alltså varför jag slutade, det fanns många olika skäl. Men ett av huvudskälen var att jag, när jag var liksom fyllde 60, så kände jag att det tog för lång tid att komma tillbaka. Så jag behövde energin. Och jag tänker att vid 70 så behöver jag väl den ännu mera då. Va? Så jag liksom vet inte riktigt när jag vill avstå från det, så att säga. Men det är någon gång ska jag absolut börja igen.
Okej. Okay. Mm. Innan vi började rulla frågade jag hur många säsonger ni hade gjort av Husdrömmar.
10.
Ja.
Ja.
Är det lika kul fortfarande?
Ja, svinkul.
Ja. Fint, tycker jag. Kul. Svinkul. Grattis till ett jättefint gig. Vad ser du fram emot?
Till exempel att jag ska börja gigga igen då på torsdag. Det har ju varit sommarpaus från Husdrömmar. Där jag har mina torsdagar som jag jobbar med det hela tiden. Och det är jättekul på många sätt. Alltså jag tänkte också på det här att jag är ju inte chef där.
Nej.
Utan jag är ju en på golvet med de andra. Mm. För fan har de där, hur hittar de där sunkiga lunchstället? Va? Hur fan ska man kunna jobba här? Och liksom, det är jätteskönt, va, att lämna över sig lite grann. Och i allmänhet också just vara rätt oförberedd och bara göra saker och ting i ögonblicket, så att säga. Va? Mm. Jag gillar att vara oförberedd. Jag gillar det där ögonblicket. Jag gillar även det mot kund när jag håller på med arkitektur, så att säga. Mm.
Kul.
Ja.
Stort tack för att du kom.
Nöje.
Hjärtvingård, och jag föreslår att ni bildgooglar även andra hus han ritat än de vi pratade om. Det är en ren fröjd. Eller kolla in de böcker som kommit ut. En av dem heter Arkitektliv, en annan Äggdal. I väntan på nästa säsong av Husdrömmar kan man i skrivande stund också se förra på SVT Play. Sök och du skall förhoppningsvis finna. Producent Ninni Westin, plattform Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och vi tackar alla för idag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni
Peroni Nastro Azzurro Stile Capri. Ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu. För just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april. Och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.